För att det är ju den andra, för jag hann ju inte klart då förra gången. Och idag ska vi alltså gå igenom de sista 3,5 åren. Och det är egentligen då den riktiga vedermödan börjar. Alltså det vill säga att då är den riktigt den mörkaste perioden av någonsin, som någonsin kommer att vara under jordens hela historia, kommer att vara under de här sista 3,5 åren. Därför att det är de 3,5 åren som ormen, som odjuret har tagit makten och regerar i den här världen. Och det kan ju naturligtvis inte ske förrän Gud tillåter att det sker. Han backar undan och han låter det här hända. Därför att det är profeterat så och det ska vara så. Och det är väl också för att det ska bli tydligt vilka som verkligen tillhör Jesus. Och vilka som vill gå med lammet och vilka som vill hålla sig till odjuret. Men det kommer att bli ett fruktansvärt lidande under de här 3,5 åren. Ni som har varit med förut, vi har ju pratat om det här med brudens uppryckande. Och att det fanns 3 teorier på när det skulle ske. Och det finns ju de som tror att bruden ska vara med under hela den här mörka perioden. Men det tror inte jag, men det finns de som tror det. Och det finns de som tror att det ska ske att bruden, alltså församlingen, det vet ni va? Att bruden är församlingen, att ska ryckas upp innan det här börjar. Och andra tror att det är mitt emellan. Och jag tillhör nog mera mitt emellan spåret då. Men det är egentligen först under de här sista 3,5 åren, då kommer antikrist att träda fram fullt ut. Och antikrist, det hör vi ju på ordet, han är ju mot Kristus va? Men han är också en person, för vi tror att en människa som uppträder i det här, som kommer att uppträda som, säga sig vara Gud va? Och försöka bedra människor så att människor ska tro att det är han som är Kristus. Så han försöker alltså ersätta Gud. Han kommer att sätta sig i templet. Vi ska titta på det sen också. Vi har pratat om det att eftersom det står skrivet att det ska resas upp ett tempel. Och vi vet så förekommer det också redan förberedelse för att bygga ett nytt tempel i Jerusalem. Och där ska ju då odjuret sätta sig till sist då. Men jag kommer att gå igenom lite grann från förra gången, lite repetition här. För det är ju faktiskt en månad sedan tror jag hade det här. Och man har ju, men under de här 3,5 åren då, de första, så har ju då det här förberedelserna skett då för att han ska kunna ta makten. Det har ingått ett 10-statsförbund. Och som han håller i då, som han regerar över. Och det har pågått och det pågår redan nu ett avfall från en sann väckelse. För det är ju så att för att han ska kunna få makten över människor, de som verkligen tillhör Jesus, de som är fyllda med hans ande, kommer han inte att kunna få makten över. Men de som inte är fyllda med hans ande utan som kanske är lite sådär mitt emellan, ljumma kristna, kommer inte att kunna stå emot honom. Så att Satan gör ju allt vad han kan då för att lura människor bort från Kristus. Och det pågår hela tiden då genom att han lockar och drar. Kommer med andra saker och försöker få människor att kompromissa med sin kristna tro. Så att då sker det då alltså ett avfall, inte från religion men från en levande relation till Kristus va? Det är ju den vi behöver ha, den här levande relationen till Jesus. Och det är det avfallet vi ser och man kanske börjar kompromissa med sin tro och börjar blanda då. Så att man kanske både tror på Jesus och så samtidigt håller man på med lite magi vid sidan om och kombinerar de här sakerna. Och då har man ingen riktig kraft i sin tro eftersom det måste vara rent. Och världen, den skakar ju naturkatastrofer samtidigt då. Det är ju också ett sånt här tidstecken. Det blir värre och värre och värre. Och det ser vi sker också. Det har ju, jag tror att det var 3 gånger så många naturkatastrofer nu som det var då på 80-talet. Så det har blivit väldigt skakigt. Och överhuvudtaget. Så att vi ser det, vi ser ju också, vi tycker ju att vi ser att våldet ökar. Och särskilt det dödliga våldet har ökat i vårt land. Och det står så här i att de extrema väderhändelserna och naturkatastroferna inträffar upp till 4 gånger oftare nu än under tidigt 80-tal. Och det visar då färsk statistik. Extrema temperaturer, översvämningar och stigande havsnivåer anses utgöra störst risk framåt. Så att vi ser ju att även då världens experter har noterat att det har hänt någonting med vädret. Man pratar om att isbjörnarna, isarna smälter då på Antarktis, som gör då att isbjörnar till exempel är hotade, som svälter ihjäl helt enkelt. De kan inte komma ut och får ingen riktig mat. Och allt det här är tidstecken som sker. Därför att det kommer liksom som en vånda över hela naturen. I Bibeln talar jag om det här med som födslovåndor. Det är som våndor, att hela världen våndas, va? Naturen våndas inför det här som håller på att ske. Att det är liksom som våndas inför det här när antikrist ska... det kommer liksom bli kulmen då till slut när Jesus sen då sitter där och... eller när antikrist har intagit, satt sig själv och utropat sig själv till Gud. Och det är liksom kulmen. Och då kommer han ju att bli stoppad. Då kommer Jesus att komma och döda honom, står det, med sin andedräkts anda. Så det är mycket som ska ske då. Men Gud är inte overksam under den här tiden heller då. Utan allt det här handlar ju om att han vill samtidigt då dra människor till sig. Så han kommer att han finns med på olika sätt. Det är änglar faktiskt som går ut och hjälper till i det här arbetet. Och 144 000 av det judiska folket kommer att, Israels folk ska märkas med Guds sigill. Och det är troligtvis då de judar som sen kommer att bli räddade. Va? Och vi tittade på det här då med Uppenbarelseboken 8:1-9:6. Vi har ju pratat om det i olika sigill. Det var 7 sigill först som öppnades. Sen kommer det 7 trumpeter. Och sen så är det 7 vredeskålar som ska tömmas ut över jorden. Och det under de här 3,5 åren, det är ju sista då, det är då det kulmineras med det värsta lidandet då, som blir fruktansvärt. Men de här 7 basunerna är det ju allting börjar med. Det är ju Johannes, aposteln, som har tagit emot den här uppenbarelsen via en ängel. Gud har så att säga talat ut det här, och Jesus har sänt en ängel då till Johannes, som får, han sitter då på ön Patmos och han är fånge. Och han är ju den enda av de 12 apostlarna som inte blev dödad på grund av tron. Men han fick istället då ta emot den här fantastiska uppenbarelsen som då avslutar hela Bibeln och som berättar om vad som ska komma. Men i alla fall, så att det börjar med de här 7 sigillen, och medan de då bryts så i tur och ordning så händer det ju olika saker som är väldigt dramatiska. Och det gick vi igenom förra gången. Och det var många människor som dog. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under. Och en stor stjärna föll också ner från himlen över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Och den hette Malört. Va? Och då förgiftades en tredjedel av vattnet och många människor dog. Alltså de som drack av det här. Och en tredjedel träffades av solen och en tredjedel av månen förmörkades. Och dagen förlorade tredjedelen av ljus, natten likaså. Och en örn flög över himlen och ropade med hög röst: VV över jordens invånare för de basunstötar som återstår. Och den femte ängeln blåste i sin basun och så vidare. Va? Så att här är det ju basunstötar också. Det var sigill och sen är det basuner. Och det kommer mera här då. Och som sagt var. Och då så står det så här att här så står det ju också att en stjärna hade fallit från himlen ner på jorden och den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Och då kom det alltså ut demoner över jorden som hade varit instängda då i avgrunden. Då kom de ut. Och det blev ju då ett väldigt mörker och de kom ut och fick en sån makt som skorpioner har. Men blev tillsagd att inte skada gräset eller någon grönska. Utan bara människor som inte bär Guds sigill. Och det var ju det här då vi pratade om förra gången. Att de här basunerna, de hade en, alltså det var olika på de här olika delarna. Om de var, pågick till tiden ut eller om det var speciella delar av de här basunerna. Då var det 5 månader här då som de här människorna fick plågas av de här skorpionstingen. Och då kommer en del människor att söka döden. Men de ska inte ens lyckas med det, va? De ska inte kunna ens lyckas med ett självmord. Utan döden ska fly ifrån dem. Så det är väldigt smärtsamt det här. En fruktansvärd tid. Sen kommer då de här 2 vittnena som vi läser om i Uppenbarelseboken 11. Och de verkar ju under de första 3,5 åren. Och de här vittnena, de finns ju i Jerusalem. Och det står att alla människor ska kunna se dem. Vilket ju är fantastiskt om man tänker på att det här var ju Johannes uppenbarelse. Och då måste ju det ha varit helt obegripligt. Hur skulle alla människor på hela jorden kunna se de här vittnena? Men idag när vi har tv-skärmar och vi vet, så är det inte alls obegripligt. Utan nu vet vi, förstår ju att vi kan se, man kan övervaka och se vad som händer i en stad i en annan del av världen genom de tv-skärmar och datorskärmar vi har. Så idag är det här en realitet. Idag visar ju tekniken att nu kan det här hända, va? Nu är det här möjligt. Det som måste ha varit en fullständig gåta för när man läste de här orden. Hur skulle det gå till? Men samtidigt så ser vi då att Gud använder de här vittnena då på olika sätt. Men när de tas upp till himlen då, och vi kommer ju först att dödas. Vi kommer att komma lite tillbaka till det. Och sen ligger de döda i 3,5 dagar och sen tas de upp till himlen. Och då kommer det att bli en jordbävning. Så att det låter nästan som när Kristus hade blivit korsfäst, va? Så man ser att då skakas allting. Det blev en jordbävning. Och 7,000 människor dör. Och de övriga grips av skräck och prisar Gud, va? Så här sker det ju faktiskt en omvändelse. Och det är någonstans, det är ju det Gud vill. De här lidanden är ju inte meningslösa. Välkommen in. Vill du vara med här så... Ja, varsågod och välkommen. Utan tanken med de här lidandena är ju att människor ska vända om till Gud. Att Gud kallar ju hela tiden sitt folk, kallar hela tiden människor tillbaka till honom. Under hela de här 7 åren så är det ändå så att Gud, att det blir ju starkare och starkare varningar, kan man då säga. Och att nu är det grevens tid här. Nu måste ni omvända er. Och det är ju, förutom judar naturligtvis som blir frälsta här, så är det också säkert bönebarn och människor som av olika anledningar inte har fått följa med då under uppryckandet. Så har de fortfarande här en chans att bli frälsta. Och vi vet att de här vittnena har vittnat också. Och de har ju säkert hört det här. Och sen då, om man går vidare till kapitel 12, så står det ju där då om en kvinna klädd i solen och månen under sina fötter. Och en krona då av 12 stjärnor. Och det är ju då de här 12 stammarna, Israels 12 stammar. Så förstår vi att den här kvinnan är Israel. Att det är bilden av en Israel, av Israel. Och då står det också att hon är havande och hon föder en son. Och så kommer det en eldröd drake då med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sitt huvud. Och det ser vi bland annat då i Daniel 7:7. Och den här bilden kommer ju tillbaka också Uppenbarelseboken 13. Vi kommer att titta på det lite längre fram här. Och han drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor och kastade dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan för att sluka hennes barn. Och barnet skulle styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Och kvinnan flydde ut i öknen där hon har en plats Gud har berättat åt henne. Så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Och här kan man ju se då tolkningen här då är att den här kvinnan då Israel får alltså sitt uppehåll. Hon göms i öknen helt enkelt. Hon får mat där på ett övernaturligt sätt. Det är alltså förmodligen då judar som har blivit frälsta och utvalda som Gud här då förbarmar sig över. Och man får nästan den här bilden av när de vandrade genom öknen här under Moseböckerna också. Och Gud är helt övernaturligt försörjde hebreerna då fick de ju manna från himlen. Här göms alltså kvinnan nu i öknen. Och det här barnet skulle man då kunna, det finns olika tolkningar på det, men en tolkning är då att det här barnet är den nytestamentliga församlingen som ju faktiskt också kommer ut ur Israel. Den kristna tron kommer ju från Israel. Skulle det kunna vara Jesusbarnet, är det en del som har tänkt. Det är bara det att han togs ju inte upp till himlen förrän efter sin död och uppståndelse. Så därför är det inte så sannolikt att det är honom det pekas på här, utan att det snarare är församlingen då. Den del av församlingen som ännu inte är uppryckt, att det skulle kunna vara delar av den församlingen. Om vi kan ju titta på det bibelordet. Det står ju alltså i Uppenbarelseboken 2:25 till 29. Ska vi se. Eller jag tror vi lämnar det där. Vi väntar. Men i alla fall så handlar det om att för att regera med honom och de andra då skulle ha fått en övernaturlig försörjning i öknen. Men Guds vittnen i alla fall, det är troligt att de hjälpte de här kristna. Som alltså sådana personer och sådana då som var judar som trodde på Jesus. Att de har hjälpt dem också med försörjningen. Jag håller alltså på med en liten kort repetition utav min förra predikan här för dig som är ny. Sen ska vi alltså in på de 3,5 sista åren. Så att det här har jag alltså pratat om tidigare. Det är en månad sen så jag går tillbaka så att du vet ungefär vad som händer. Så om vi går tillbaka till det här då. När de här 3,5 åren har gått, då är ju alltså vittnena, de är ju hämtade då. Och nu då så ligger ju liksom hela världen i spillror. Det har varit 2 världskrig, har vi kunnat se det här. Det sista har säkert varit ett riktigt sånt här atomkrig. Fruktansvärt krig. Och allting, det har varit naturkatastrofer och det är bara katastrof. Och det är sannolikt här nu att nu har de människor kanske börjat förlora tron på odjuret. Att förtroendet för honom är då lite skakat efter de här första 3,5 åren. Men då händer det ju någonting här. För att nu ska han då ta makten över världen. Det är först nu han kliver in på arenan och faktiskt tar makten. Och tar auktoriteten. Och det första, och det gör han ju, vi ska titta på det också. gå in det här på, det står ju då i Uppenbarelseboken 13:1, så står det att det stiger upp ett vilddjur ur havet med 10 horn, 7 huvuden och 10 kronor och med hädiska namn. Och i 13:11 så stiger upp ett annat vilddjur som har 2 horn som ett lamm men talar som en drake. Och talar, om han ser ut som, då ser han alltså ut som ett lamm. Då ser han väldigt vänlig och snäll ut. Men han har ett tal som en drake. Och det här vill ju Bibeln peka på, eftersom det står på just det här sättet. Att det finns som en motsägelse här, va? Att man ska notera talet här från. Bibeln talar ju mycket om det. Vi känner igen Jesus på hans röst. Va? Fåren hör hans röst. Och här så är talet inte ett lams tal. Lammet här tänker man ju på Jesus. Va? Han är ju lammet, han är offerlammet. Och han ser ut som ett lamm. Det betyder alltså att han förefaller vara frälsaren. Det måste ju vara så man tolkar det. Men om man lyssnar på hans tal så förstår man att han inte är frälsaren. För han talar som en drake. Men hans uppenbarelse, det som ligger utanpå, förefaller han vara frälsaren. Lammet. Han har då stridit mot Israel. Det har varit krig precis här nu. Det har varit det andra världskriget här under den här första 3,5 åren. Och han har fått ett dödligt sår. Så nu tänker man, nu är det över för honom. Nu är det klart här. Vi kunde inte lita på honom. Vi kunde inte lita på honom. Och det såg ut som han hade blivit slaktad och dödad. Här har vi också den här bilden, va? Jesus blev korsfäst, va? Och dödad. Och nu såg det ut som han hade blivit slaktad och dödad. Men så står det att det dödliga såret hade läkts. Och då har vi återigen, han härmar alltså Kristus här och återuppståndelsen. Det här dödliga såret hade läkts. Så nu fick han liv igen. Och då händer det någonting. Då börjar folk, då står det här att hela världen förundrade sig. De förundrade sig. Och de följde efter det här vilddjuret. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Så här får han makten. Här först får han den fulla makten. Och det kommer vi att se i Bibeln också. Att det står, det är inte en slutsats utan det står faktiskt rent ut. Vi ska titta på det. Och när han då har tagit den här makten. Det är ju först då han har rätten att införa ett nytt handelssystem. Så därför kan vi vara säkra på att det sker under de här sista 3,5 åren. För det har ju med auktoritet och rätt att göra. Att man har rätt att införa ett nytt handelssystem. Och det är ju det han gör. Och den ska då hela världen ingå i. Och han inför en världsreligion. Nu ska alla tillbe hans bild. Och domen över dem som gör det blir ju fruktansvärd. Och det står i de här bibelställena, Uppenbarelseboken 14:9-13 och 17:1-18. Så står det ju här att om man tar emot det här märket då, så får man dricka Guds vredesvin då, som det står. Men det är ju, och det handlar ju om det. Att om man tar emot det här märket, då handlar det inte bara om att man tar emot som ett kreditkort eller sånt vi har idag. Utan det handlar om att man tar emot ett märke som betyder att man tillhör odjuret. Att han äger en, va? Att han nu är ens gud. Det är vad det innebär. Och eftersom det är han nu som äger världen, så får man alltså inte handla utan det här märket. Man får inte köpa någonting, man får inte sälja någonting. Eftersom nu ligger hela världen under hans våld. Och han inför då en världsreligion. Och han har också lagt den avfallna kyrkan under sig då, som lyder honom. För det har ju skett då här att många, som Jesus förutsa i Matteus evangeliet 24, avfaller då från sann och levande kristendom. Så de har liksom inte längre, många står då, har inte längre någon levande relation med Jesus. De kanske har kvar det yttre, de kanske har kvar själva religionen, de kanske till och med går i kyrkan, de kanske ser ut så väldigt fromma och ut och allt det här. Men de har ingen relation med Jesus, de har inte anden, de har inte livet. Och då har de heller inte förmågan eller kraften att stå emot den här onda makten som kommer här då, utan de tvingas böja sig under honom. Och de lägger han nu under sig. Och det är förmodligen romersk-katolska kyrkan, men också andra personer då från en massa olika samfund och kyrkor som har börjat kompromissa med sin tro på Jesus. Som har börjat ta in andra system, trygghetssystem också, förutom att bara lita på Jesus. Som kanske också har börjat blanda upp till och med okulta saker. Jag menar, det finns de som skaffar sig såna här radband till exempel, som Martin Lönnebo har tagit fram. Kanske ni känner igen. Martin Lönnebo, han är ju med i frimurarorden. Högt uppsatt där. Och det finns ju många inom kyrkorna som faktiskt, alltså framförallt inom svenska kyrkan, som är med i frimurarorden. Och kristna som inte ett ont anande då skaffar sig de här armbanden. Men det blir ändå en påverkan. Eller att man har en massa olika saker. Kanske använder fysiska stenar för att lyfta av bördor. Och man använder olika fysiska hjälpmedel. Som egentligen i praktiken innebär att man litar inte längre på bara Jesus, utan man skaffar yttre olika manifestationer, som man börjar alltså kompromissa med sin tro. Man börjar läsa in kraft i andra saker. Och det ska man se upp med, så att man inte börjar strida ut. Men i alla fall, så vilddjuret, det står ju här nu, va? Om man läser i Uppenbarelseboken 13:7, att vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Och det här sker då alltså under de sista 3,5 åren. Men samtidigt så står det att om man har den heliga ande, det vill säga det är ju det som är sigillet, va? Då har man också kraften att stå emot det här och säga nej. Men här kommer det att bli mycket martyrskap och mycket lidande. För det står vidare då i 13:8 att alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok och tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning kommer att tillbe vilddjuret. Den som har öron må höra. Första gången jag läste det här, det är klart, då blev man ju lite skakad, va? Det är ju väldigt starkt. Men vi ska ju inte, om vi tillhör Jesus och vi är fyllda med den helige ande, då behöver vi inte vara rädda. Därför att vi vet vart vi kommer. Och han kommer att ge oss kraft. Och dessutom så det viktiga är ju då att vi verkligen följer honom och att vi ser till att vi är inneslutna i honom. Och det står ju så här att om du måste gå i fängelse eller dödas med svärd, ska du göra det. Och det här står ju här för att vi ska vara förberedda, för att vi inte ska komma på fall. Jag menar, om det inte hade stått här, det står ju här för att vi ska veta att Gud inte har övergett oss när det här händer. Därför att det här står att det ska hända. Och då kan vi ju tänka på Petrus när Jesus sa det här med att han var tvungen att lida och gå till korset. Och så säger Petrus då att ingalunda ska detta hända dig. Det ska aldrig hända dig. Gud är god. Han skulle aldrig tillåta att du fick gå igenom det här. Och så säger Petrus, tig Satan. För dina tankar är inte Guds utan människors. Och det gäller det här också. Guds vilja måste ske. För det är lätt annars att tänka så. Gud är god. Han skulle aldrig låta sitt folk gå igenom såna här saker. Men Guds vilja måste ske för att ondskan ska kunna utplånas fullständigt och för att människor ska kunna välja att följa honom. Igenom allt, trots allt. Men i alla fall, den falske profeten då, han är Antikrists medarbetare. Och han samarbetar till att börja med den här falska kyrkan. För han har ju, så länge han har nytta av det, så känner man ju också igen det här falska. Att så länge någon har nytta av en, så vill de använda dem. Men när det inte längre är så, då kommer ju nu Antikrist att krossa också skökan. Men och Uppenbarelseboken då 17:3, då ser man ju då att han har ett nära samarbete med sina lydkungar och de ställer sin makt till hans förfogande. Och särskilt intimt så arbetar han då med den här falska profeten som kallas det andra vilddjuret. Och det kommer ju då, det förenas ju liksom i sitt hat, särskilt mot Guds folk, mot judarna, mot det israeliska folket och mot alla som tillhör Jesus. Så här ser man ju grunden till all den här antisemitismen kommer ju härifrån. Va? Och nu blommar den ju ut fullt ut. Nu finns det ingenting som hindrar det här, utan nu blommar det ut fullt ut. Och skökan, det vet vi, hon står ju för en otrogen hustru. Och här står det ju då, också finns det ju ett bibelord på det här då. Från Uppenbarelseboken 17:3-8. Att det är en kvinna, en bild av en kvinna som sitter på ett scharlakans rött vilddjur. Som var fullt med hädiska namn. Och som hade 7 huvuden och 10 horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakans färg där. Och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. Och i handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Och på hennes panna stod ett namn. En hemlighet. Det stora Babylon. Modern till skökorna och skändligheten på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod. Av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Och ängeln sa till mig, varför är du så förundrad? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne. Som har de 7 huvudena och de 7 hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och gå sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. De ska förundras när de ser vilddjuret eftersom det var och inte är men ska komma. Och sen förklarade han att de 7 huvudena är 7 berg som kvinnan sitter på. Och det är 7 kungar. Och det är ju väldigt sannolikt att det är Rom vi talar om här. Man brukar tala om de 7 kullarnas stad. Så att det verkar vara Rom som avses här som Babylon. Och den här kvinnan då är ju då skökan som alltså rider på vilddjuret. Och det är alltså vilddjuret som... De har ett förbund här, ett oheligt förbund. Och det karaktäriseras det här av 2 saker. Att Babylon förför ju jordens invånare med sina rikedomar, med sin makt, med sin prakt, allt det här. och jordens invånare förförs av detta. Och sen så förföljer det också Jesu heliga vittnen. Så att vi ser att det är många här som, och man ser också hon hade druckit sig berusad på profeternas blod. Och det tyder ju också på att det fanns en slags tillfredsställelse, en slags glädje i det här. Att plåga Guds folk. Att det fanns en vilja. Och det är ju en ondska naturligtvis som kommer från Satan själv. Men allt det här måste komma upp i ljuset för att domen till slut ska ske då. Och så har vi handelssystemet som vi har pratat om. Och det känner vi till, det här märket 666 som också många har pratat om. Vad kan det vara för någonting? Och det är ju en människas tal, och det är ju namnet på det här odjuret. En del menar att det kan vara att man kan räkna ut utifrån bokstäverna i alfabetet, i vilken ordning bokstäverna kommer. En del som säger. Och vi vet också att i IT-systemet så finns det binära tal, att det är uppbyggt på siffror. Och man har kunnat läsa ut de här 666 i barkoderna vi kan se på varor när vi köper dem. Hur som helst, och det finns, vi har ju också sett att nu för tiden så finns det människor som låter operera in redan idag, eller operera, det är bara en injektion, det är väldigt enkelt. De får injiceras ett chip helt enkelt i handen eller på pannan, och så kan de på det sättet åka tåg. SJ erbjuder de här idag. Det kan också vara RFID, Radio Frequency Identification System. Vad det här kommer att vara vid den här tidpunkten exakt, det vet vi ju inte, va? Men jag tror att det är väldigt mycket som tyder på att vi snart är där och att tekniken är redan förberedd. Och man kan se att i såna här chip går det ju att koppla till både så att man kan använda det som nycklar överallt, så man kan gå in och ut i husen, så att man kan öppna och stänga sina datorsystem hemma. Så att man naturligtvis utan problem kan betala sina fakturor och räkningar utan att behöva ha någon plånbok eller någonting annat på sig. Och det skulle inte förvåna mig om det också går att koppla upp olika GPS-system, så att man kanske inte ens behöver ha datorer för sådana saker. Utan att man kanske kan, att det går att skicka in det här i information så att det blir som en komplettering till ens egen hjärna. Så ungefär som man förstärker en dator. Ja, det är mycket som man skulle kunna tänka. Men grunden för att man överhuvudtaget ska, för att den här som ska beredas, vi ska titta på det också, det är ju, det sägs ju också om antikrist att han är laglös, va? Han är laglöshetens människa. Och då kan man ju fråga sig, vad är då laglöshet? Och vi ska titta lite på det också. Men i alla fall ska det gå att räkna ut det här talet. Bibeln säger ju det, den som är vis, den som har förstånd ska räkna ut det. Det är många som jag tycker ju att det här också, jag tror att det är väldigt många som har samma tanke som jag här runt datorchip, RFID. Och jag är helt övertygad om i alla fall att har vi den helige ande så kommer vi att veta det här. Men vi ser det redan nu så tydligt, men jag tror absolut inte att man ska använda eller ta emot de här chippen som de har börjat erbjuda idag redan nu, utan man ska ta avstånd från allt sånt där. Jag tänker också att det finns ju en tankemässig tillvänning, så att redan det att man chippar sina husdjur påverkar ju människan, att det blir ligger närmare till hands då att låta chippa sig själv också. Eller vad tänker ni om det? Och så i alla fall så tillåts ju liksom ingen neutralitet här. Alla ska tvingas, står det, ta emot det här märket. Och det lär man ju märka då om någon försöker tvinga en. Och man kommer ju också att märka vilken tid, alltså Bibeln är väldigt noga med tider och stunder, va? Att någonting händer i en viss tid, en viss stund. Och så är det ju med den här sista tiden, det kallas ju också tiden, va? Så är det precis som att någonting måste öppna sig för att någonting ska kunna ske. Och det är någonting som hindrar just nu för att det skulle kunna ske just nu. Utan det är saker som måste ske först. Jesus sa det också när han var på det här bröllopet i Kanan. Och när han gjorde det här vinundret så sa han: kvinna, min tid har inte kommit ännu. Tiden var fortfarande inte inne för honom då att kliva fram som Messias. Han hade fortfarande inte gått ut i tjänsten. Det fanns en tid. Och så är det också med den här sista tiden. Det finns en tid när det här kommer att ske. När de här sakerna kommer att infrias. Men som sagt, bokstäver i olika alfabet har ett talvärde. Och det är möjligt att det kommer att gå att, eller Bibeln säger ju att det går att räkna ut. Så det gör det säkert. Sen i Uppenbarelseboken 14-15, nu kommer vi gå igenom Uppenbarelseboken här idag, så förkunnas lammets underbara seger. Och 144 000 står på Sions berg med hans och faderns namn på sina pannor. Så vi ser här, här är det faderns namn de har på sina pannor. Det är inte odjurets namn, utan det är faderns namn. Och det är det som är själva sigillet. Så det verkar som att alla kommer ändå att ha ett namn på sin panna. Det är bara frågan om vilket namn som står där på pannan. Är det Guds namn eller är det Satans namn? Ingen kommer alltså att gå utan något namn i pannan. Det är ett väldigt starkt och konfronterande budskap. För det betyder att man kan inte säga att man vill ställa sig mitt emellan. Det betyder att man väljer antingen eller. Antingen så har vi Guds namn i vår panna eller så har vi Satans namn i vår panna. Det är vad det här innebär. Och Satan, han tvingar människor att ta emot det här. Och det är så fantastiskt tycker jag att läsa det här. För det har jag verkligen när jag har studerat det här, så jag har lagt märke till just det här. Hur starkt frälsningsbudskapet går igenom hela Uppenbarelseboken. Att hela Uppenbarelseboken så ropar Gud ut till människorna. Att de ska omvända sig och komma till honom. Det kanske man inte ser första gången man läser det. Men ju mer man läser det, ju mer ser man det här, va? Här står det till exempel i vers 6 nu, va? I 14:6 så står det så här: om en ängel som flög över himlen och förkunnade ett evigt evangelium för de som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Och han sa med hög röst: frukta Gud och ge honom äran. Ty stunden har kommit, för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Ännu en annan ängel följde efter och han sa: fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Och en tredje ängel följde dem och sa med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Och han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I dessa visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Jag säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, till deras gärningar följer dem. Den kommande tiden blir det alltså väldigt mycket tydligare att det blir bättre att dö i Herren. Än det blir. Det känns som om allting trattas ihop, va? Att det blir smalare av här. Att här blir det verkligen tydligt. Om det inte har varit tydligt tidigare, så blir det tydligt här under den här perioden att man väljer mellan det onda och det goda. Att det finns ingen tredje lätt och lagom väg som i Sverige, där man vill vara lite lätt och lagom och mitt emellan. Här är den här lätt och lagom och mitt emellan vägen absolut borta. Och det är väldigt tydligt vad som är gott och ont. Det är inte lite grått, det ligger inte i någon gråzon där mitt emellan. Utan här ser man tydligt vad som är ont och vad som är gott. Och ändå så kan man ju då häpna över att väldigt många människor inte väljer att gå den vägen. Men det finns också de som omvänder sig här, det står det. Och i 14:14-20 så står det här, och vi vet ju det, att Jesus säger ju det, va? Att han ska skilja fåren från getterna. Och fåren och getterna, det är ju de som har varit tillsammans i samma jord förut. De har gått till kyrkan, alla de här personerna. De har sett fromma ut allihopa. Men alla har inte tillhört Jesus i den här gruppen. Därför att de har inte haft sitt namn i livets bok. De har inte tagit emot, de har inte tackat ja till Jesus. Och då kallas de i Bibeln för getter. Och här så skiljs de. Jesus talar också han pratar om det här med gräs och ogräs, och så vete och ogräs och så vidare. Det finns också en liknelse. Och här kommer det här då tillbaka i Uppenbarelseboken, att här skiljs vetet från ogräset. Vetet samlas i ladorna och ogräset eldas upp. Och det står då i Matteus 13:37-43. Att människosonen som en gång var såningsman, nu går alltså skördetröskan här. Här blir det verkligt, här är det inte längre en liknelse. Här ser man det tydligt vad det handlar om. Alltså det är domen då över den fullmogna synden. Så precis som vandringen med Jesus ger fullmogen frukt om vi är uthålliga i vår tjänst för honom, så blir också ondskan, bär den också frukt, och den blir också fullmogen. Och när den blir fullmogen, då kommer domen. Och då går skördetröskan över det här. Så att då står det så här i Uppenbarelseboken 15:4. Och här ser vi då också den stora nödens syfte. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk ska komma tillbaka och tillbe inför dig, till dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Och i kapitel 15:5-8, då blir alltså templet i himlen synligt. Och tabernaklet där öppnas. Och sju änglar med sju plågor kommer ut, och Guds härlighet visar sig genom rök och makt. Och ingen kunde komma in i templet innan de här sju plågorna då hade tagit slut. Och nu börjar vi närma oss världens slut. Så i 15:4 då, så ser vi att nödens syfte, det är alltså att föra människor till omvändelse. Och många gånger kan vi tycka så här, när vi ber emot lidande och vi ber emot nöden och så där. För vi ser, alltså det står ju verkligen så att Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Vi ser ju bara här och nu. Och vi som har varit på Open Doors då, jag och min man, det var ju väldigt starkt. Där hade ju Open Doors hade sin 10-årskonferens nu. De stödjer ju förföljda kristna i världen. Och de firade sin 10-årsdag i Sverige nyligen och hade en konferens ju på Conventum i Örebro. Otroligt starka berättelser. Man fick höra om kristna som vad de hade varit utsatta för. Och vi har böcker här om det är någon som vill köpa, så har vi ett bokbord där inne. Bland annat så var det en kvinna som heter Susan som blev oerhört torterad för hon hade vittnat om Jesus och varit ute, och kom från Eritrea. och berättade om Jesus. Och hon fängslades. Och sen fördes hon till värre och värre ställen. För att de kunde inte tysta henne, va? Hon sjöng lovsånger, hon prisade Gud, hon bad för sjuka. Och de flyttade henne till slut till container. Där hon bodde då. Det fanns plats för 16 stycken som kunde sova i den här containern. Och de var ju fulla då till bredden, de här containrarna, de är fångar. Och där blev hon torterad. Och till slut då, en gång så blev hon så torterad, så då trodde hon att nu skulle hon dö. Och när hon hade blivit piskad och slagen, både med batong och käpp, så frågar han som torterar henne till slut, ja, hur ska du ha det nu? För att hans syfte var ju att få henne avsäga sig tron. Och då sa hon, du gör ditt jobb och jag gör mitt jobb. Ja, hur menar du då, sa han. Jo, ditt jobb, det är att få mig att avsäga min tron. Mitt jobb, det är att predika evangeliet. Och då sa han, ta bort den här kvinnan. Sen dröjde det 7-8 månader, så blev hon torterad igen. Och då hamnade hon i rullstol och så kom hon till sjukhus. Och på det sättet kom hon ut ur fängelset. Nu bor hon i Danmark med sin dotter. Hon har inga traumatiska skador. Ingen posttraumatisk stress som många får efter sådan tortyr. Och hon går igen. Tack Jesus. En sån tro kan Gud ge oss genom den helige ande. Men hon var beredd att dö för Jesus. Hade Jesus velat det så hade hon gjort det. Men hon är beredd att åka ut igen. Så de har inte lyckats skrämma henne. Men i alla fall, merparten av människorna förhärdar sig när det här sker. Och i kapitel 16 då, så töms det ut 7 vredeskålar. Och floder och vattenkällor förvandlas till blod. Och vattnens ängel förkunnar lammets rättighet för denna dom. Och solen fick makt att bränna människor med eld, står det, va? Och de brände sig och då hädade de Gud, men de omvände sig inte och gav honom inte äran. Och vilddjuret och dess rike lades i mörker och människor bet sig i tungan av smärtan. Och hädade himmelens Gud, men omvände sig inte. Alla öar flydde. Bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen. Och de hädade Gud för hagelplågan, för den var mycket svår. Och här ser vi ju att det står ju i första Thessalonikerbrevet, va? Att se, jag kommer som en tjuv, och salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken, som att ser hans kön. För det är det handlar om, att förutsättningen för att man ska klara det här som den här kvinnan gjorde, hon hette Helen, eller hon heter Helen, hon har skrivit en bok också. Hon kallades för näktergalen för att hon sjöng så mycket lovsånger. det är ju att man är fylld av den helige ande och verkligen lever för Jesus helt och hållet. Det fanns liksom inga ingångar i hennes liv. Och hon tackade Gud för allt, va? Alltså det var en sån tacksamhet. Till och med när hon plågade så tackar hon Gud för plågan. Och det blir som en förebild för mig. Och vi som bor i det här landet, vi har ju väldigt svårt att föreställa oss tortyr. Vi har väldigt svårt att föreställa oss sån här förföljelse. Men under den här tiden, när det här sker, vi går emot en globalisering. Det kommer att komma hit också. Frågan är du redo? Är jag redo? Och det handlar om att vi behöver just förbereda oss. Precis som Gud förbereder för att ta emot oss i himlen. Jesus sa det, jag går tillbaka för jag ska förbereda rum för er. Så att jag kan ta er till mig, va? Och antikrist förbereder för det här. Så behöver vi förbereda oss för det som ska komma över världen. Och det är därför jag predikar det här. För att vi ska förbereda oss. För att vi ska se och känna igen det här och vara beredda. Och när vi förbereder oss, då gör vi ju inte det genom att barrikadera upp mat. Genom att låsa våra dörrar. genom att höja hemförsäkringen. Det är inte så vi ska förbereda oss. Utan genom att låta Gud rannsaka våra hjärtan och vända om och låta honom uppfylla oss av anden. Så att vi verkligen ser till så att det inte finns någonting som kan skilja oss från honom. Det är att förbereda sig. Det finns sådana i USA som kallas för preppers som håller på att förbereda sig genom att på det andra sättet. Men det rekommenderar jag inte. Därför att vi ska inte vara rädda. Det säger Jesus. Var inte rädda. För jag har övervunnit världen. Och här uppmanas ju också Guds folk att dra ut från Babylon. Som var ett tillhåll för onda andar. Va? Dra ut ifrån henne så att ni inte tar del i hennes synder. Och drabbas av hennes plågor. Och sen har vi kapitel 19:7. Så sker ju då lammets bröllop. Och i vers 11-12 så är himlen öppen. Och en vit häst syns. Och han som sitter på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor. Och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner till utom han själv. Sen kommer vi till kapitel 20. Och då är vi nästan i slutet här på Uppenbarelseboken. Och här har vi då att Satan har satt sig i templet. Och utropat sig själv till Gud, va? Det har ju då blivit ett, alltså de har ju samlat ihop sig nu till strid mot den heliga staden, va? Och de har tagit in, det står här att att den här staden Efraut ska torka ut. Den ska torka ut och då så att de ska kunna inta den här staden. Och det står så här i Sakarja 14:3-4. Sedan ska Herren gå ut i strid då mot först så står det så här, när vi tar den här, att han ska gå i strid mot dessa hedna folk så som han stred förr på drabbningens dag. Och på den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem. Det som jag hade tagit med här också, det handlar om den här floden, för det var väldigt intressant. Att det här sista då är Harmageddon, sista striden här. Så går de ju liksom in i så torkar den ut och den skyddar alltså mot de här länderna som ligger där öster om den här floden. Den är liksom blivit torrlagd. Så skyddar den, har den skyddat då så att fienderna inte ska kunna gå in i Jerusalem. Men när den torkar ut, då kommer de att kunna dra in där och det kommer in stora härar ungefär och de ska dra in i Jerusalem. Va? Och då lägger de Jerusalem över, under sig. Och så går han in då, odjuret, och sätter sig där i templet och utropar sig själv till Gud. Och då är ju och det är då som Herren då själv ska gå i strid mot de här hedna folket. Och han ska stå med sina fötter på Oljeberget. Och om de då så har Hanok då i sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla. Och då sker alltså en dom i Josafats dal som ligger där då i det här området. Men sen i kapitel 20 då så beskrivs hur en ängel kommer från himlen då. Med en nyckel från avgrunden och en stor kedja i handen. Och griper draken och binder honom då för 1000 år. Och här kan vi se då de som har fått dö martyrdöden. Och det står ju vilka är det som har gjort då. Det är de här själarna som har halshuggits då. På grund av att de inte har tillbett vilddjuret och dess bild. Och inte tagit emot märket på sin hand eller panna. Och de regerade med Kristus då i 1000 år. Och då kan man ju undra, vilka var det de regerade över då? Ja, det var ju de då som måste ha överlevt kriget. Så fick de regera över dem. Men så efter 1000 år släpps Satan lös ett kort tag och går upp mot hela jordens vidd och omringar de heligas läger och den älskade staden. Och då går han till Gog och Magog. Nu händer det något här. Ska jag se här. Där. Då går han till Gog och Magog. Och som vi då tror är Ryssland, va? Och det står ju här i Hebre, för han ville ju inte anfalla Israel då, utan det står att Gud sätter käft, eller så krokar i hans käftar och drar honom dit då. Och vad det är som drar honom dit, en del tror att det kan vara att de hittar liksom fyndigheter då, eller vad det är, men han drar honom dit i alla fall. Och men då ska ju alltså också Herren, det ska inte finnas någon mänsklig inblandning då, utan då kommer alltså eld från himlen och förtär det här. Och förtär den här odjuret. Och sen då har vi då den slutliga domen, och den sker då i Uppenbarelseboken 20:10. Och djävulen som bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falska profeten är. Och de ska plågas natt och dag i evigheternas evighet. Och det är, nu kommer ju då andra uppståndelsen, då alla får stå till svars enskilt för vad de har gjort mot lammet. Och då avslöjas synden fullt ut och bestraffas. Och för Gud kan ju inte tolerera synden. Han älskar ju människan, men han kan inte tolerera synden. Utan den kommer ut fullt ut här. Och den värsta synden man kan dömas för, det är försummelsens synd. Som det står i Matteus 25:31-46. Att man hade chansen att göra gott, men inte gjorde det. Och så har vi då Jakob 4:17. Eller att man negligerat Guds frälsning. Som det står i Hebreerbrevet 10:38. Att vi vet hur man blir frälst, men man står emot Gud. Det är alltså den värsta synden man kan göra. Då ska man dömas hårdare än om man inte kände till Jesus. Om man inte kände till Jesus. Så det här är då gärningarnas dom. Och sen kommer domarna. Så det är flera olika domar som kommer att hållas. Och för dem som, och domarna för alla som har sina namn i livets bok. Det är ju egentligen domar som innebär att man kan få olika lön för sina gärningar. Va? Att man har tjänat Gud, så ska man alltså kunna få belöningar. För då har man ju, då är ju straffdomarna borta. För de har ju Jesus tagit. Och i, som vi har också här på väggen, va, i 1 Petrus 5:4, så väntar ju alltså då en segerkrans för den som har tagit emot och tjänat Jesus uthålligt. I kapitel 21 då, så kommer ju nu den nya himlar och den nya jorden. Och det står i Uppenbarelseboken 21:67. Han sa också till mig, det har skett, jag är A och O. Begynnelsen och änden. Och den som törstar ska dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende, de skändliga och de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Och en ängel visade då aposteln Johannes, lammets brud. Och det är ju församlingen och det heliga Jerusalem som kom ner från himlen, från Gud och som ägde Guds härlighet. Och dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Och det nya Jerusalem är samtidigt då en lustgård. Och det här är då den nya staden, att den är lika hög som den är lång och bred. Alltså den är som en kub. Och den har en hög mur med 12 portar. Och över portarna 12 änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. Stadsmurens 12 grundstenar har namnen på lammets 12 apostlar. Och staden behöver inget tempel. För Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Och staden behöver inte ljus eller måne. För Guds härlighet lyser upp den och dess ljus kommer från lammet. Och folkets härlighet och ära ska föras in i staden dit inget orent någonsin kommer in. Men lögnaktigt, utan bara det, inget lögnaktigt, utan bara de som är skrivna i lammets bok som tillhör lammet. Lammet säger, saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in genom staden, genom dess portar. Och anden och bruden säger, kom. Och den som hör det må säga, kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill ta emot livets vatten för intet. Så vad ska man göra nu då, så att man ska få vara med om det här? Jag tänkte att vi ska gå tillbaka till lite grann innan vi ber. Till att börja med så gäller det ju att bestämma sig för att verkligen följa Jesus. Att vi lever heligt och rent. Det är väldigt viktigt. Jag ska bara visa upp det här. Det är också en repetition från förra gången. Men jag tar upp det här bara för att vi ska... Vi ska bara se här, som vi hade förra gången här. Och det är ju att vi ska prata lite grann för det första om att man ska ju inte ta emot märket, va? Och att vi ska tänka på att vi ska stå emot den här laglösheten. Vi har ju hört det här med att människor ska bli kärlekslösa. Har ni tänkt på det? De här varningarna. Ja. Och vad är då laglös för någonting? Vad tänker ni om det? Vad är laglöshet? Mm. Kan det vara. Men om man tittar utifrån Bibeln då, så skulle du, om vi tittar på, jag tänkte på någon som vi kanske tänker är laglös. Det är ju kung Saul i första Samuelsboken 15:23. Han gick ju sin egen väg. Han tog krigsbyte, han trotsade Gud och gjorde som han tyckte var rätt. Och då säger profeten så här till honom, lydnad är mycket bättre än offer. Han är alltså mycket mer intresserad av att du lyssnar till honom än att du offrar bockarnas fett åt honom. Så upproriskhet är en lika fruktansvärd synd som trolldom och olydnad lika avskyvärt som att tillbe avgudar. Du har förkastat Herrens ord och han har förkastat dig som kung. Så här ser vi att grunden för det här är faktiskt olydnad och uppror mot Jesus. Och är det någon som är olydig och upprorisk mot Gud, vem är det om inte antikrist? Och det är han som är liksom upphovet till kärlekslösheten, till avfallet. Och då kommer någonting annat. Vad är det Gud vill att vi ska vara? Han vill att vi ska förtrösta på Gud. Han vill att vi ska förtrösta på honom som barn, förtrösta på en förälder. Så när vi inte förtröstar på honom utan vi försvarar oss istället, vi liksom försvarar, då är vi laglösa. Det är egentligen grunden för laglösheten. Att vi går vår egen väg, vi litar inte på någon annan, så vi försvarar oss mot Gud och håller liksom honom på avstånd, då är vi laglösa. Eftersom det är han som har gjort lagen. Sen ska vi ju då se upp med såna här falska messias gestalter och profeter. Och vi ska inte låta oss skrämmas och alltså inte låta oss luras och älska sanningen och låta oss uppfyllas av oljan. Sen är det ju jätteviktigt att vi gör Kristi gärningar, att vi ber, att vi är tacksamma, att vi inte faller i den här gropen som världen håller på med och gnäller och är tacksamma och kritiska och söker fel på allting. Utan istället så ska vi vara tacksamma, barmhärtiga och ödmjuka. Och att vi inte försummar mötena, utan att vi är med och gör Guds gärningar, att vi tjänar honom. Att vi tänker på att församlingen är hans ögonsten. Han älskar församlingen. Det är väldigt viktigt för Jesus. Och det som är viktigt för honom ska vara viktigt för oss. Och så ska vi leva heligt och gudfruktigt, säger Paulus. Eller hur heligt ska ni då inte leva? När vi har nu de här tiderna nära in på oss. Hur heligt och gudfruktigt ska vi då inte leva? Och att vi är beredda att gå i fängelse och dö om det är nödvändigt. Och att inte vara laglös. Och nu har vi tittat på vad ursprunget till laglöshet är. Och det är ju egentligen då upproriskhet mot Gud. Det är laglöshet. Att vi försvarar alltså oss själva. Så vi försvarar oss själva istället för att låta Gud försvara oss. Kommer knockorna i lördag. Ja. Och så att vi håller hans bud, va? Och hans bud är ju kärlekens bud. Att vi ska älska varandra. Och att vi ska leva och be i anden. Och lovprisa honom. Alltså vi ska göra det med passion. Älska honom med passion. Ja, det här är de viktiga sakerna att hålla i. Går vi den smala vägen, då behöver vi inte frukta när det här händer. Utan vi kommer istället att kunna längta efter det. För det är faktiskt vår förlossning. Tänk att få komma till den här nya jorden, den här nya himlen. Där det inte finns någon ondska, där det inte finns några tårar, där det bara finns rättfärdighet och glädje. Då tänkte jag att vi ska ta och vi sjunger en sång och så ska vi ta och be och avsluta gudstjänsten. Och det kommer också bli möjligt att få förbön